apropå World of Warcraft, förlåt om jag avbryter och hijackar här nu, men har ni sett att de försökte göra samma reklamstunt som Svenska kyrkans biskop?
Oh, nej.
Nej, har de också? Nej.
Jo.
Och Malmö stadion
Martin,
också där.
Skicka det.
Ja, du måste skicka.
Hello fam, welcome to our world of Volvo. Here is Volvo's first truck, Slay. Volvo FO Electric, truck of the year, GOAT. Lit.
Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
På Vad händer GB, en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Och med mig har jag Jakob.
Hej.
Och Johanna.
Hallå.
Och jag heter Martin. Hur är det med er?
Det är bra.
Gott.
Ja, men,
det var det
kort och koncist.
Vill du utveckla? Eller?
Nej. Inga kommentarer.
Johanna?
Nej, men okej, jag är väldigt trött. Jag föll för eget grepp i natt och sov dåligt på grund av mina egna snarkningar.
Vad menar du med full för ditt egna grepp?
Nej, men det straffade mig att snarka. Det var liksom inte lika mycket av ett stridsmedel som jag hade räknat med.
Vänta, du vaknade av dina egna snarkningar?
Ja, jag vaknade av att jag blev förvisad till en annan del av sängen för att jag snarkade så högt.
Men det var inte så att du väckte dig själv av dina egna
snarkningar?
Oj, okej. Okay.
Men förvisad till en annan plats eller en annan position i sängen. Hur stor är säng då?
Jag faktiskt, man blir också lite förvirrad.
Jag ja, men typ 2x2 meter, jag vet inte.
Hur är det med dig, Martin?
Ja, hur är det med dig?
Ja, men det är okej. Okay. Men det är bra, menar jag. Mm. När man säger okej okay, så låter det som att det är dåligt.
Nej, det gör det verkligen.
Men det är bra.
Det kan vara så här kanske gräns där liksom.
Det är okej. Okay. Jag klarar mig. Jag behöver inte fråga mer.
Ja, exakt.
Det har varit så mörka moln i Göteborg att det aldrig varit dag idag, känns det som.
Det är ju så det brukar vara hela tiden.
Ja, för några veckor sedan var det ju sol och så satt man utomhus och nu är det verkligen höst.
Men det vanliga är att det är molnigt. Ja. Men det är ju inte så här mörkt liksom.
När jag för studentradion intervjuade Boy Harsher, de är från USA och de sa bara...
Ett band.
Ett band. Ja. Är det bara grått här hela tiden? Jag bara, ja.
Välkommen till Göteborg.
Ja, välkommen till Göteborg.
Vi kan väl avsluta här nu.
Ja. Tack för att du har lyssnat.
Tack så mycket. Vi ses på Lagpodden 15 november.
Ska vi prata lite nyheter?
Ja, men jag vill först pudla.
Pudla?
Lite pudla, jag vill göra en kommentar. Vi hånade ju sist politiker som murar. Elisabeth Svantesson var ju murade en tegelsten på Grand Central, Grand Central.
Grand Central.
Och då glömde jag ju bort att det finns ju en politiker som verkligen kunde mura.
Och det...
Muraren Frank Både. Jag osynliggjorde Frank Både i Göteborgs bästa podd.
Just det.
Men det är skamligt.
La han en tegelsten då?
Han lade nog många tegelstenar i sitt liv. Han var Frank Både. Han var murare. Han var sonen från Östra Göteborg. Han var KPMLRs ledare. Han var kommunfullmäktigeledamoten som 3 år i rad fick pris för att han pratade mest lättbegripligt i kommunfullmäktige av alla politiker.
Varför hade de ett sånt pris? Det är helt
orimligt. Var är det priset nu?
Ja, det kanske faktiskt hade behövt.
Ja, det är sant. Frank Både kunde ju mura.
Han kunde mura.
Han fick nog väldigt sällan möjligheten att sätta den första stenen dock i ett sånt
skrytbygge.
Nej.
Han var ju mot operan också.
Ja, men nu kallar jag det inte för memoarer, utan det ska också vara partihistoria. Det ska vara samtidshistoria över de senaste 30 åren.
Du kallar en känd folkpartistisk kommunalpolitiker för en skitstövel i alla fall.
Ja, men det tycker jag fortfarande att han är.
Det har ju varit lite diskussion om den här toaletten på Järntorget.
Vadå?
Va?
Alltså det är verkligen så här ett bevis på att Göteborg kanske i viss mån är en småstad. Arkitekten bakom de offentliga toaletterna på Järntorget är besviken på hur gestaltningen har blivit för att hon blivit liksom klätt i någon slags så här ful plåt typ. Så nu har Jonas Attenius lovat att han ska fixa så att de offentliga toaletterna på Järntorget är snygga igen. Men alltså vi snackar om de offentliga toaletterna på Järntorget, vi bara upprepa igen den här platsen som stinker piss och är täckt av 300 duvor som skiter överallt.
Det är ju mer kiss utanför toaletterna än antar jag inuti, för att jag har nog aldrig gått in på en samtalet.
Nej, jag har aldrig sett att de ens är öppna, tror jag.
Nej, jag skulle aldrig gå in dit. Alltså det skulle krävas så mycket för att jag skulle gå in där.
500 spänn.
Nej, alltså inte pengar utan i liksom i mänsklig tragedi och nöd.
Okej, men du går in där, Johanna.
Ja.
Och då sponsrar vi din KBT-behandling sen.
Varför skulle jag gå med på det här?
Nej, jag vet inte heller. Det kan vara ganska dyrt att gå i KBT.
SD vill ta bort några
bilder, va?
Jag vet inte, alla bilder i hela Göteborgs stads bildbank på människor i slöja, va?
Ja, så var det. För att kommunens mediekanaler inte ska sprida någon form av religiös propaganda enligt dem.
Är det inte lite lustigt att de klagar väldigt mycket på typ så här kommunikatörer och, ja, och så här, men det här är uppenbarligen ett uppdrag som en kommunikatör ska syssla med.
Verkligen, det här är ju kommunikation. De bryr sig plötsligt väldigt mycket om kommunikation.
Och då måste ju någon sitta så, om man går och ta en bild på stan.
I slöja.
Så går det någon som är slöja som, ja, går förbi. Liksom, och man måste kommunen typ så här photoshoppa bort, ja, den bilden.
Är det för kommunikatören är det? I Göteborgs kamp mot kostnader för byråkrati pekar stadens egna poddar ut. Det är lite intressant för den här podden.
Alltså det är ju en fördel till oss. Jag tror, ja, att, vad finns, Göteborg finns.
Göteborg, men den handlar om stadsutveckling.
Men den ska inte tas bort.
Jag vet faktiskt inte vad det är för poddar, men jag tänker att det här bara är, alltså, politisk retorik.
Ja.
Vi vill att man som chef inom staden ska ifrågasätta vad som är rimligt och nödvändigt, som att bedriva en kommunal podcast istället för att lägga resurser på till exempel förskolan. Falsk motsättning, va?
Alltså det är väl sällan en podcast.
Hur stora utgifter, ja, har en poddverksamhet i kommunal regi, alltså, som antagligen har tillgång till väldigt liksom så här fina studios och, ja, sånt liksom.
Alltså våra utgifter är väldigt låga.
Ja.
Alltså det är inte som att vi har en budget som är likvärdig med en förskola i Göteborg. Det hade varit helt sjukt. Så jag förstår inte,
ja, riktigt det här konflikten. Då hade vi antagligen inte suttit här.
Nej. Vi har liksom en budget av en förskola i Göteborg samma månad. Vi har päron, vi har mellanmål, vi har blöjor. Eller vad fan har man på en förskola?
Ja, det viktigaste av allt, vi har ett kuddrum.
Vi har ett kuddrum.
Jag gissar att det är anställda på förskola som kostar mest. Ja. Inte frukt.
Inte frukt och kuddrum. Nej, vi har fem förskollärare anställda kopplade till den här podden.
Ja, och varje eftermiddag vid tretiden så vill de att vi ska gå in och vila i den här, ja, sovstunden.
Vi lever ganska sweet liv faktiskt med vår förskola med Henrik MG.
Vi blir ompysslade hela tiden.
Men vad är grejen med den här typen av helt obegriplig retorik?
Det är väldigt dåligt för rent så här hur staden ska liksom så här förmedla, mm, alltså demokratiska beslut till befolkningen.
Mm.
Då är ju podd ett ypperligt media att göra det, för att det är enkelt och alla kan liksom lyssna när som helst istället för att behöva gå igenom 20 000 olika undermenyer på Göteborgs stad för att hitta, ja, vissa beslut och så vidare. Liksom.
Eller lyssna 8 timmar på kommunfullmäktige.
Ja, det också. Det är ju inte alla som har lust eller orken att göra det. Nej, liksom.
Det är faktiskt sant. Alltså...
Men är inte också lite grejen att anledningen till att vi har en podd om Göteborg som ändå funkar är för att vi inte har någon lojalitet mot staden. Liksom. Och det är därför typ alla sådana här poddar i offentlig regi alltid blir fiaskod. För det är så tillrättalagt liksom.
Men Göteborg till exempel.
Den tycker jag är trevlig.
Det är väl Björn Sisjö.
Ja, stadsarkitekten.
Alltså, och han är ju i ständig konflikt med staden Göteborg.
Men det var det kanske det. Hans bristande lojalitet gör att han ändå kan fortsätta att spela in podd.
Göteborgs kommun undersöker nu möjligheten att bygga ett 27 våningar högt hus på det fintliga parkeringsgaraget vid Skånegatan, alltså mitt emot.
Men det är polishuset.
Nej, utan polishuset ligger på andra sidan, om jag vet rätt nu.
Ja, för en gata har flera nummer.
Ja, precis. Om du har vet där vid Filmstaden,
ja.
Bergkungen. Alltså också där jag gifte
jag
mig.
Jag tänkte precis säga det, när jag ansluten till festlokalen.
Där på andra sidan då, ska man, tänker man sig att man ska bygga en 27 våningar hus som ska då vara format som ett hörn. Alltså från,
okej, det ska inte vara kvadratiskt utan det ska vara triangulär.
Ja, exakt. Och det påminner då om Flatiron Building i New York.
Ja, som också har varit folktom i evigheter.
Är det så?
Ja, det är ju inte en chef som bor där. Det används bara som en fasad för reklamskyltar nu.
Johannes Hulter säger så här: jag har bara sett bilder på det här.
Ja, jo, den finns ju inte där. Tack Johannes Hulter.
Men jag tycker det ser väldigt bra ut. Det är helt i linje med hur vi vill bygga staden. Och det här känner jag, är det det?
Ja, precis.
Är det här arkitekturupproret vill ha?
Nej, det är det verkligen inte. Jag fattar inte varför han alltid ska låtsas att vissa saker är i enlighet med...
Kommer det bara bli massa ettor i de här hörnen då på typ så här 13 kvadrat som kommer kosta typ så här 25 papp i månaden?
Ja, som man inte kan inreda. Det kommer vara ett helvete.
Ja, precis.
Du får typ en hängmatta där inne. Ja, liksom. Det är allt.
Men det känns ju som att det kommer vara svårt att få bostäder i den liksom, som folk kommer vilja bo i.
Nej, det är ju ändå rätt, alltså det är ju ändå centralt.
Ja, det ligger ju nära filmstaden Bergkungen.
Jo.
Alltså alla filmfantaster i hela Västra Götaland kommer flytta förlockat i den här byggnaden för att kunna konsumera film.
Men framförallt så tänker jag också att det känns som att det kommer väl inte alls passa in i stadsbilden. Hur ser Skånegatan ut?
Rätt öde.
Ja, du har en biosalong. Är det klassisk arkitektur?
Nej.
Du har ett stort parkeringsgarage.
Polisstation.
Polisstation.
Deppigt hotell.
Deppigt hotell. Skandinavium.
Ja. Fult Coop. Några gymnasieskolor. Ja. Det är en konstig gata.
Alltså det är liksom, det kommer ju se skitkonstigt ut.
Det är en ganska grå gata. Alltså det känns som att det alltid är moln över Skånegatan. Jag tänkte prata lite om kultur, vilket vi har pratat om innan. Men ofta har vi då pratat om det i termer av HIGAB, alltså Göteborgs kommunala fastighetsbolag som då är ansvarig för att hyra ut lokaler till diverse olika kulturinstitutioner.
De har ansvar för allt som inte är bostäder.
Precis, exakt. Och de är ju inte alls kul.
Nej.
Det har vi pratat om innan.
De har till och med ett koncept som är att för att utöka kultur som heter bagi.
Just det, det har vi pratat om någon gång innan.
Att man tar higa baklänges och att när man gör någonting higa baklänges så blir det bättre än higa.
Ja, och det är ju ett sätt som man utarmar kulturen i Göteborg, att man liksom har ett fastighetsbolag som drivs på marknadsmässiga principer, vilket gör att den kommunala liksom kulturbudgeten går in i HIGAB.
Mm.
Men ett annat sätt man gör är ju att helt enkelt utarma kulturbudgeten. Och jag vet att till exempel Martin, du var ju på ett på kulturnämndens möte för några år sedan.
Oj, det här är länge sedan.
Ja, man såg dig i GP tror jag. Ja. Du stod upp och skulle ge en bok till kulturnämnden. Då var ju kulturbudgeten så jävla nedbantad. Då skulle man ju lägga ner jättebra bibliotek.
Ja.
Det blev stoppat för att det blev ramaskri. Problemet är att hoten mot biblioteken har ju inte upphört.
Nej.
Och om man ser på så här, om man skulle göra en så här undersökning, vilken kommunal service har högst förtroende, då skulle jag antagligen de flesta tycka att bibliotek är en ganska god grej.
Ja, det är en bra sak.
Ja, och det är väl det som är grejen också, mycket av det gemensamma. Så här, man vill ha fungerande skolor, man vill ha fungerande spårvagn, man vill också ha bibliotek.
Precis, för det är också så att, ja men skola till exempel, många som tycker ens lärare är jobbig, tycker det är mycket press. Sjukvården, känner att man inte blir lyssnad på och så vidare. Men bibliotek är verkligen bara så, här får jag gratis böcker.
Ja, här kan man komma och hämta en bok och så får man ha den ett tag.
Det är väldigt här good guy-institution.
Ja, det är, ja, precis. Men ändå så lyckas man ju hela tiden slakta biblioteken. I slutet av augusti så tog ju då kulturnämnden ett beslut då om omlokalisering.
Just det.
Av några bibliotek. Jag vet inte hur länge har du bott i Göteborg, Martin?
Jag har bott i Göteborg i 7,5 år.
För när jag flyttade hit så fanns ju ett bibliotek på typ Tredje Långgatan.
Just det.
Och så flyttade man ju det till Första Långgatan. Mm. Så kom på att det funkar inte heller. Skulle man då hitta en ny lokal till det här Linnéstadens bibliotek, så bara flytta längre och längre från det man upplever var Linnéstaden. För det är också ett problem att om man tänker sig liksom stadsutveckling, då hade jag nog fram tills för några år sedan föreställt mig att i stadsutveckling så finns det en plan på var man ska ha till exempel bibliotek.
Ja,
det men det har man inte, utan biblioteken måste liksom hitta lokaler efter att stadsdelaren är byggda. Vilket gör att bibliotekslokaler är typ aldrig ändamålsenligt, de är aldrig ändamålsenliga.
Nej.
Därför har det hela tiden under flera års tid funnits liksom en konstant projekt hos Göteborgs kulturförvaltning att omlokalisera alla olika bibliotek.
Det är ju faktiskt jättekonstigt när jag tänker på det. Ja. För när man bygger liksom ett bostadsområde så måste man ju alltid tänka så. Det ska, måste finnas plats för så här många förskolor. För den här samhällsservicen. Bibliotek borde ju också ingå i det, tänker
precis, jag. Det borde vara ett krav för att få bygga ett nytt område. Eller borde vara ett krav att varje liksom stadsdel ska ha ett bibliotek. Men så är det inte, utan man flyttar. Och nu har man till slut kommit på att vi har inte råd att låta Linnéstadens bibliotek ta en ny lokal i besittning. För att kulturbudgeten bantas hela tiden. Och då ska man då flytta in det i lagerhuset, borta här precis vid...
Ja, men det ligger vid Esperantoplatsen.
Vid Esperantoplatsen, ja, precis.
Bredvid kraftvärmeverket.
Problemet är ju bara att där finns redan verksamhet. Där finns ju frilagret, som då är ett kulturhus för unga.
Och Göteborgs litteraturhus, va?
Ja, ja. Men de ska inte bli räkt, utan de har sin del av huset. Okay. Liksom. Men frilagret ska då upphöra med sin verksamhet. Och istället ska man plocka in Första Långgatans bibliotek där.
Men förlåt, men frilagret är ju också... Alltså om det finns någon mer good guy-verksamhet än frilagret, så är det ju... Alltså för det är ju en sån plats som man kan sitta... Det ser ut som ett café, liksom. Men så står det så... Du kan sitta här om du vill. Du behöver inte köpa någonting.
Ja, det är bara bra öppen plats. Ja, liksom.
Och så kan man arrangera, om man är ungdom så kan man arrangera saker om man vill.
Ja, de har den här liksom ungdoms...
Ambassadör.
Ja, men de har också den här definitionen av ungdom som är väldigt generös. Som är lite så KDU. Så man är ungdom upp till 30. Oj. Vilket är oerhört generöst.
Vilket är jag är ungdom en månad till. Ja,
exakt. Du är ungdom fortfarande.
Hur känns det?
Du måste arrangera min 30-årsfest på frilaget.
Precis. Då kan liksom ungdom...
En dag innan du fyller 30.
Ja, exakt. Du får ta det på din 30-årsdag, men du får ha det en vecka innan. Då har det ju såklart framställts som att det här är inte en slakt av frilagret, utan det här är liksom ungdomskompetensen, den ska flytta ut på de andra kulturhusen.
Okej, som ligger extremt långt utanför centrala stan.
Ja, vi har ju ett i Bergsjön,
just det.
Vi har Frölunda, vi har Kåken i Hällanda, och det här är ju liksom ingenting som de antagligen kommer tillföras medel för, utan för så gör man ju alltid. Man kommer med så här förändringar, planer, synergieffekter, när man tillför inga mer medel till kultur. Det slutar ju inte där, utan 2018 så invigde man Världslitteraturhuset. Har ni varit där?
Nej, jag har inte varit där, men det är ju i Gamlestaden.
Ja, precis. Det är ju liksom, det pågår en ganska intensiv stadsutveckling i Gamlestaden, så att den hållplatsen som heter Gamlestaden är ju i princip bara som en liksom... Man har placerat en spårvagnshållplats och lite höga hus mitt i Gamlestaden.
Det ser skitkonstigt
ut. Ja, visst gör det.
Alltså det är, för Gamlestaden är ju bara ett gammalt liksom, industriområde och alla bostäder är skitlåga. Ja. Och så finns det ett stort hus i en helt annan arkitektonisk stil. Man ser ju aldrig människor hänga. Liksom,
nej, där. Och det har ju också blivit ett problem. för att då slår man på stort och Världslitteraturhuset skulle vara. Det skulle vara ett bibliotek på 3 våningar. Det är en ganska bra satsning. Det var en våning som skulle liksom fungera som ett valt bibliotek, en som skulle vara för barn och unga och ett som då skulle ha litteratur på skitmånga olika språk.
Just det.
Och för det första så är det ju som du sa, Martin, inte så många som hänger där.
Nej.
Det finns dock en bankomat.
Mm-hmm.
Perfekt ställe att sälja knark på. Det man då gör i kulturnämnden eller kulturförvaltningen, det är att man försöker helt enkelt bespara in på personal. Så då var man så här, ni kan bara ha typ så här en person på varje våningsplan.
Va?
Och facket bara, nej, det ska vi inte ha, för folk säljer knark här. Det funkar liksom inte. Så då var man tvungen att stänga ett våningsplan. Och det här, så det blev bara 6 år sedan det här öppnade.
Herregud.
Och 2021 så blev då Göteborg en UNESCO-världslitteraturstad.
Oj, det här märkte man ju inte alls.
Nej, och det är då ett, liksom, att UNESCO, alltså det här FN-organet, har olika städer som i sin stadsutveckling använder sig av olika typer av kreativa näringar, är sånt där kommunord som jag inte vill använda. Men att liksom, det finns de som har liksom UNESCO City of Mat-
Just det.
Det finns teater. Mm. Men Göteborg ingår då i nätverket som har som en världslitteraturstad.
Intressant.
Och då är det liksom Göteborgsregionen inblandade, bokmässan inblandade, Göteborgs kommun, Göteborgs universitet, säkert typ så här, litteraturhuset också.
Mm.
Då har man ju gjort en ansökan.
Mm.
Man har fört fram Göteborg som en stad där liksom litteraturen har en viktig plats och som också är viktig för Göteborgs identitet.
Mm.
Men ändå så fortsätter man hela tiden att liksom inte göra satsningar på litteratur. Så det här världslitteraturhuset, det kommer ju då förlora nu i och med den här omlokaliseringen, sitt uppdrag som världslitteraturhus. De kommer få ett uppdrag bara för barn och unga och sen just kommer det. Man plocka in världslitteraturaspekten i frilagret. Så att man tar...
Okej, så det är bara liksom så här, flytta runt på allt.
Man flyttar runt på allt och plockar in, stoppar in allting i liksom lagerhuset och så säger man att det här är ingen kulturslakt. Men kulturnämnden får också uppdrag att utveckla och utöka konceptet meröppet på Göteborgs stads bibliotek. Meröppet är ju sån där grej som låter väldigt fint också i liksom teorin. För det innebär ju att när Martin då som pendlar kommer hem från jobbet, då kan han gå förbi och plocka upp en bok han reserverat eller lämna tillbaka. Vilket är jättebra för tillgängligheten för just Martin.
Mm.
Men Martin är också en man som har ganska många högskolepoäng.
Ja.
Som liksom läser böcker. Hans fru pratade om innan, är liksom ofta redan läst Nobels pristagarna innan de annonseras.
Ja.
Det är ändå liksom, vi som tillhör liksom den besuttna medelklassen, det är praktiskt för oss med Meröppna bibliotek. För de är ju obemannade. Mm. Det spelar kanske inte så stor roll för oss att veta vilken bok vi ska låna.
Men då kan man bara gå in och hämta under meröppet.
Ja, du får öppna med ditt bibliotekskort.
Aha, oj. Wow.
När Stockholm började med det för några år sedan, det är en av mina favoritrapporter, så urartade meröppet i någon så här total org i dekadens. Så att folk så här kom, när biblioteken var obemannade, så var det någon som kom dit och typ så här tvättade sin hund i handfatet. Folk satt och så här kollade porr. Ja, ibland så bara kom det så människor springande nakna genom biblioteket.
Men det här är ju ett ypperligt tillfälle att säga så här, vill man ha fest då, du bara gå till bibblan. Så länge alla har lånekort.
Alltså vi har ju en 30-årsfest snart på gång. Exakt. Så vi kanske...
Dra dit.
Och det är det som har hänt också. Att liksom ungdomar har börjat hänga. Alltså när jag var tonåring, då hängde vi på en bank i centrala Lund. Där man... som alltid var... Om du tänker det liksom, man var tvungen att öppna med sitt kort. En av oss hade typ Nordea eller vad det var. Och då var det liksom en bankomat i ett rum som alltid var upplyst. Och där satt vi hela kvällarna.
Oj, det här låter verkligen som att många Nordeas kunder hade koks. Laddfest där inne.
Och det är det som hände, det var liksom en obemannad plats.
Men vill
plats.
Man ha ett upplyst rum då, Martin? Alltså som är liksom ändå väldigt accessible för Nordea-kunder.
Ja, men du vill ha en liten yta. Varför gör man en toalett annars? Liksom? Det är väl...
Ja, för det är olagligt.
Ja, jag tänkte inte på det.
Jo, men det är jättefint att ha olika rum där man kan ta kokain i stadsmiljön. Men det är ju inte bibliotek. Nej, riktigt.
Vi kanske borde göra en sån här survey över vad Avanza-anställda tycker om öppna ytor för användandet av narkotika.
Precis, Göteborgs stad har liksom skapat en stad fullt av obemannade ytor där man kan bruka narkotika.
Men det underkänner ju också lite bibliotekariens roll. Det är ju inte bara en person som sitter och hyschar folk liksom. Utan det är ju någon som har ganska viktig roll, tänker jag, i arbetet. Och säger man då att man kan lika gärna ha ett bibliotek utan bibliotekarier, då behöver man ju inte ha folkbibliotek så som det ser ut idag.
Nej, då kan vi ju bara ha liksom
en hög med böcker.
En hög med böcker, en lampa och sen får man blippa sig in. Alltså det kan vara som de här små affärerna som öppnat överallt i Sverige.
Jaha.
Sådana här 24-7
affärer. Ja, exakt. Där man liksom blippar in med sitt bankkort och så kan man gå in och så kan man ta det man behöver och så betalar man och så finns det en kamera så att om någon snattar så vet de vem det är som har snattat. Så skulle man kunna göra i någon slags nyliberal dröm om vad ett bibliotek är. Men hela grunden för folkbiblioteken är ju att de ska liksom jobba läsfrämjande, att det ska vara liksom en plats där människor kommer i kontakt med litteratur som de kanske inte kommer i kontakt med annars.
Mm.
För det finns ju också, alltså för några år sedan så centraliserade man ju biblioteken i Göteborg också.
Just det.
Det är väl också delvis en förklaring till att det är så enkelt att lägga ner bibliotek nu. Mm. För att allting ligger under kulturförvaltningen. Och då har man ju också infört så här centraliserade inköp till exempel. Vilket gör att bibliotekarierna som kanske har, har bäst kunskap om liksom lokalområdet, de är inte lika inblandade i att köpa in litteratur, utan det gör man centralt. Det gör ju också att man har börjat gallra mycket mer böcker.
Just det.
Och det är så roligt för jag menar, tekniskt sett, när man gallrar böcker så bränner man ju dem.
Mm, ja, och det är en obekväm sanning om gallring av böcker.
Och där man bränner böcker. Men det är någonstans där vi är. Ja. Att samtidigt så pratar man väldigt mycket om så här att bibliotekariekompetensen är så pass viktig så man kan inte anställa så här biblioteksassistenter som bara typ så sätter upp böcker på hyllor.
Nej.
Utan man måste ändå ha liksom, man måste ha kvalificerad personal.
Mm.
Och det är någonting vi ser i liksom hela offentlig sektor. Att man höjer hela tiden utbildningskraven på de som ska jobba i offentlig sektor. Samtidigt som man liksom prekariserar dem och gör arbetsuppgifterna totalt okvalificerade.
Mm.
Så att vi skapar liksom en jättestor liksom segment av samhället som får utföra arbetsuppgifter som en AI hade kunnat göra.
Ja.
Samtidigt som det förväntas av oss att vi har gått så här 4-5 år på universitetet.
Ja.
Och det gör att man liksom underkänner hela bibliotekariekompetensen. Och det gör ju också att litteraturen som ska vara så viktig för Göteborg, att man liksom vill vara en litteraturstad, den kommer ju inte alla till dels.
Nej.
Och det tycker jag är ganska talande för hur man ser på kultur i Göteborg. Att det är jätteattraktivt att få den här stämpeln, den här UNESCO-stämpeln.
Ja.
Men det är inte lika attraktivt att jobba för att biblioteken ska fungera för alla medborgare.
Och det blir ju också så här att man, litteraturhuvudstad, det kan vara liksom så att det är bokmässan man pekar på som är ett helvetes evenemang liksom.
Ja.
Det är ju inte ens, det handlar ju inte ens om litteratur större del. Det handlar ju jättemycket om, alltså det är jättemycket bara olika lärare som går runt och lyssnar på så här olika alltså pedagogikföreläsningar och typ Expressen som har olika samtal om yttrandefrihet liksom. Det är liksom
Kvartal som är rasistiska mot samer.
Just det,
bara helt exakt. Opåkallat.
Det är också någonting med liksom att kultur hela tiden hamnar på efterslänten, det alltid ska nedprioriteras.
Ja.
Det nedprioriteras i budgeten, och då, för då kan man alltid peka på att välfärden är viktigare. Det nedprioriteras i stadsutvecklingen, för då kan man alltid peka på att det är jobb och ekonomisk utveckling som är viktigare. Alltså, det blir någonstans att, vad är det liksom för värden vi lyfter upp?
Mm.
För det är ju självklart att skola, vård, omsorg, att det är super, super viktiga saker. Men det är ju bibliotek också.
Ja, men man sätter ju hela tiden kulturen i konflikt med liksom andra delar av välfärden.
Ja.
För man kan väl säga att alltså, kultur är en form av välfärd också.
Men alltså, inte bara att man vill ha den här litterära stämpeln som stad, men också att man sätter olika kulturuttryck mot varandra också.
Mm.
Att så här, okej, nu måste biblioteken också konkurrera med alla andra eller kulturinstitutioner i hela staden.
Mm.
Och liksom, det minimerar så mycket för alla.
Och så var det ju även när vi på det här kulturnämndsmötet för många år sedan som jag var med på, när vi protesterade mot att man skulle lägga ner biblioteken. Då beslutade de att inte lägga ner biblioteken. Men det slutade också i slutändan typ, jag tror att det var typ så här pensionärer som förlorade typ musikevent och
precis,
man, alltså på äldreboenden och sånt. Och då blir det också så att
de här speldags, precis, att du råkar ut människor och spelar musik för pensionärer som typ gråter av lycka. Och det är så här, varför sätter ni alltid kulturen i konflikt med antingen andra kulturyttringar eller med liksom välfärden? Och jag har inte kollat hela budgeten, men jag kollade ju kulturbudgeten. Och alltså, kulturnämnden får ju ökat anslag liksom rent numerärt, men sett till inflationen så får det inte det. Och det innebär ju att man kommer ju fortsätta att skala ner. Man kommer minska liksom budgeten för medieinköp.
Mm.
Man kommer kanske börja avveckla bibliotek. Man kommer inte flytta till de större lokalerna. Och eftersom det inte är ändamålsenliga lokaler så blir det enklare att stänga ner biblioteken. Mm. Samtidigt som man liksom urholkar bibliotekariernas makt över liksom sin arbetssituation, över biblioteken. Man centraliserar saker. Man har till exempel flytande bestånd som gör att liksom alla böcker tillhör liksom alla bibliotek.
Alltså att inget bibliotek har sina egna böcker.
Nej, exakt. Jag var på något bibliotek för några veckor sedan. Jag var så här, vadå, säljer ni bokhyllor eller är det helt tomt här ju? Mm. Alltså det är liksom, man behöver gallra jättemycket böcker. Så det är klart att man köper in också. Men alltså problemet är ju också att välfärden i stort är ju väldigt, väldigt präglat av det här kundtänket. Mm. Och utifrån ett kundperspektiv så kommer det alltid vara attraktivt att köpa in jättemånga exemplar av Camilla Läckbergs senaste deckare.
Mm.
Och när den då är läst av alla som läser den, då kan man gallra den.
Mm.
För att man liksom kvantifierar biblioteken som inte går att kvantifiera. Mm. Så att ju fler som besöker biblioteken, ju fler som lånar liksom Camilla Läckbergs senaste roman, desto mer upplever man att man har nått goda resultat.
Mm.
När det kanske egentligen borde handla om typ
tillgänglighet.
Tillgänglighet. Kanske typ en människa som precis kommit ut ur fängelset som lånar en bok.
Mm.
Ett barn vars mamma var analfabet som upptäcker Harry Potter. Fan vet jag liksom. Istället för att det hela tiden ska handla om så här siffror, värden, hur många besöker biblioteket, hur många med högskoleprov går och hämtar reserverad bok som vi redan vet att vi vill ha. Men istället så här, att kunna så här upptäcka en bok bara på omslaget när man är 10 år gammal för att det finns så mycket olika böcker, att man kan läsa om liksom människor från andra tider, andra världar, alltså sådär. De värdena går ju aldrig att mäta.
Mm.
Och därför så kommer nog alltid, eftersom vi befinner oss i en tid där hela tiden ska mäta allt i siffror, så är ju utvecklingen tyvärr inte mot att folkbiblioteken blir mer liksom öppna och att litteraturen värdesätts mer i Göteborg, utan det kommer bara fortsätta reduceras till turism och siffror.
Vi är ju alla spända på budgetdebatten som kommer att komma kommunfullmäktige i november.
Jag är nog mest deppig.
Jag tror de kommer ett och annat att säga om ett och annat.
Kommunstyrelsen i Gardgröna har ju kommit med sitt förslag.
Ja.
Men vi kommer inte prata om det idag.
Nej, jag nämnde ju bara lite det med kulturdelen. Men det är verkligen, vi har skrapat på ytan.
Vi kommer prata om det.
Ja, det kommer vi göra.
För just idag när vi spelar in så är det oktober kommunfullmäktige. Och då finns det kanske en också väldigt viktig, nästan lika viktig, kanske viktigare än vissa fråga. Och det är föreskrifterna för Göteborgs stads avfallshantering.
Nej, men, är det någonting som behöver liksom uppdateras?
Ja, alltså i april så kommer de med ett nytt förslag för att uppdatera föreskrifterna.
Ja.
Som ska ersätta föreskrifterna från 2021. Så det är ju ganska ofta de uppdateras då.
Det känns lite väl ofta med tanke på att avfall är avfall.
Du tänker, avfall.
Men det har ju kommit nya grejer som man kanske behöver liksom hantera på ett annat sätt.
En ny form av avfall.
Ja, det är engångsvapes till exempel.
Det är sant.
Det är både plast och elektronik.
EU har ju också, framförallt har ju EU också kommit med nya regler vad man ska göra med sitt biologiska avfall. Man får inte bränna saker.
Sitt biologiska,
alltså
K och B.
Nej, utan om man har liksom en trädgård eller någonting sånt. Man klipper sina häckar eller någonting sånt.
Just det, så skulle man väl införa producentansvar för textilier också.
Ja, man behöver ändra lite avfallshantering och sånt lite då och då på grund av olika anledningar. Och då hade man ett förslag i kommunfullmäktige. Det var inga större problem, det är ett långt dokument. Det finns till och med uttalanden från miljödomstolen och allting sånt.
Med gedigen lunta.
Ja, precis. Mm. Det var lite tråkigt att läsa igenom. Men det var en punkt som det stod i debatt om. Och det var ett litet stycke som är vad gäller när man ska hantera sitt eget avfall. Eller framförallt, när man ska frakta sitt avfall. Vem får göra det?
Ja, just det, för man får inte anlita någon så här prekär gigjobbare.
Nej, precis. Ja. För att förslaget var ju då att man får frakta sitt eget avfall från ett hushåll till en avfallshantering. Eller låta en familjemedlem göra det, eller närstående. Eller om man har då typ god man eller vad det kan vara. Liksom, olika situationer man är i. Det blev ett problem enligt kommunfullmäktige. Centerpartiet stred väldigt hårt för den här frågan. Då skriver jag själv i sitt uttalande här. I praktiken skulle näringsverksamheter som förmedlar avfallstransporter via app appar omöjliggöras och enbart ett fåtal upphandlade aktörer skulle få verka på marknaden. Så de ville då att man istället för att låta en själv eller ens närstående eller familj kan frakta sitt eget avfall, så ska man kunna anlita folk att göra detta. Som till exempel Tip-Tap.
Fanns det i Göteborg?
Jag vet inte om det finns i Göteborg. Nej, men det verkar som
att
Centerpartiet vill att det här ska finnas. Tip-Tap är en helt fruktansvärd app som är att man kan då erbjuda att frakta saker. Till exempel avfall eller andra saker. Alltså okay. Det är en form av budtjänst kan man säga. Men till skillnad från typ Foodora eller någonting sånt, så är man inte anställd.
Utan
att
du kör det som privatperson. Liksom. Egen frilansare.
De förmedlar bara uppdrag åt folk.
Okay.
Så tror jag också det är så att man kan sätta eget pris. Så det kan bli liksom, det sker en så här sjuk så bara lönedumpningssystem. Att man bara tar de som är billigast liksom, hela tiden.
Ja, jag minns att det var något radioprogram som testade det här. Och när man liksom har räknat på så här bilkostnader och allting, så var det typ så här 10 kronor eller någonting för att köpa någon, för att liksom köra någon rik persons nedsågade äppelträd eller någonting. Alltså det är verkligen så här, det är verkligen prekär av de prekära arbetarna.
Det som då har hänt är att Centerpartiet lyckades med oppositionen i kommunfullmäktige få igenom en förändring att man ska återremittera, att man skickar tillbaka det här förslaget.
Mm.
Och då har nytt förslag kommit nu utifrån den återremitteringen som innebär att man kan då anlita personer som gör det. Men då har man också ansvar för avfallet.
Aha.
Om jag skulle anlita någon som kör mitt avfall åt mig, då har jag ju ansvar vad som händer med det här avfallet.
Okej, men det är du som har ansvar i alla fall. Du kan liksom inte lämpa över det på någon annan.
Nej, precis.
Det är ju alltid något.
Ja, men det är ju liksom så man skulle göra det. Kretslopp och vattenförvaltningen tror jag det heter.
Ja,
när man söker på det så heter det bara kretslopp och vatten. Men man kan ju inte mena att förvaltningen kan ju inte bara heta kretslopp och vatten.
Det kanske är förvaltningen för.
Ja, förvaltningen för kretslopp och vatten. Om namnet bara är kretslopp och vatten, då menar man att det här är alltså kretslopp och vatten.
De facto kretslopp och vatten.
Mm. De är ju väldigt missnöjda med sitt nya förslag.
Jaha.
Med sitt egna nya förslag. För de vill ju inte att egna personer ska kunna anlita.
Nej. Vad är deras take då?
För att de menar ju att det är kommunen som har ansvar för avfallshantering.
Okej då. Rimligt.
Börjar man då kunna anlita privata personer, så börjar vi ha ett system med liksom två nivåer, att kommunen hanterar avfall och privata.
Ja, det känns ju som en ny Think Pink-skandal på Göteborgs nivå.
Miljöförvaltningen är också kritiska. För att om man ska då sätta ansvaret på den personen som inte kör, alltså det är ett jättestort problem. Alltså de menar ju att det är rimligt att det är den som gör sig av med avfallet också ansvar för avfallet. Så nu har man liksom skapat någon form av ett dubbelsystem där någon som inte hanterar avfallet inte heller har ansvar för det.
Ja, men då kan ju de köra allt avfall till någon bonde i Skaraborg och bara dumpa liksom. Så har vi liksom en miljöskandal.
På grund då av det här nya förslaget, att de är lite missnöjda med det nya förslaget som de själva har lagt fram, så vill Centerpartiet då, som var de som återremitterade förslaget, de vill då föreslå att man ska justera förslaget igen. Så att det blir lite bättre. Så att man kan fortfarande behålla det här, att man kan anlita tjänster, men att hitta olika sätt då för att kunna hantera den här situationen. De säger så här, vi bedömer också att det återremitterade förslaget i sig är problematiskt som det är formulerat. Då vill de alltså kunna titta återigen på olika sätt man kan titta på det här. Man kan till exempel ha en förmedlingstjänst med enkla tekniska medel som kan villkora utbetalning till transportören mot att rätt fordon registrerats.
Det känns som att de liksom krånglar till någonting som man bara kunnat reglera från början.
De säger så här, i vissa kommuner används exempelvis QR-koder. Men det konstiga med det här är att anledningen varför de vill göra detta, det är ju för att de vill kunna skapa konkurrens och skapa möjligheter för företag. Men man har ju upphandlingar av avfallshantering. Det är ju inte en fri marknad.
Nej.
Kommunen har ju ansvar för detta.
Ja.
Det kommer alltså innebära då att kommunen upphandlar massa olika företag som ska köra. Och det är enligt Centerpartiet dåligt, för då är det bara ett fåtal aktörer som får frakta avfall. Men måste det vara så många aktörer som fraktar avfall?
Exakt, hur många behöver det vara?
Alltså, är det ett stort problem i samhället?
Men jag tycker verkligen här, jag vill ändå återkomma till att både Think Pink och Black Swan, att det är typ så här, dumpa avfall. Alltså det vill man fan inte låta vem som helst göra. Alltså.
Det känns väldigt, väldigt konstigt att ha så mycket tekniker, ja, idéer, innovationer för att hantera något som är väldigt, väldigt enkelt.
Otroligt enkelt.
Man har återvinningscentraler, ja, som man kan åka till och lämna dina grejer. Och du har folk som kommer och hämtar grejer hos dig också.
Ja.
Man behöver inte ha liksom ett avancerat...
Och på Hisingen har den där feta båten till exempel.
Just det.
Den är jättecool.
Ja, promen där. Ja.
Promen, ja.
Och det är ju för jävligt. Jag vill inte lägga mina grejer på men jag vill ge det till en stackars kille från Sydostasien som lever på svältlön.
Jag vill verkligen konkurrensutsätta hur jag blir av med mina 20 liter frityrolja. Det vill jag verkligen. Mm. Det brinner jag för.
Har du 20 liter frityrolja?
Ja, men jag tänker att det vore så avfall som är så jobbigt att bli av med.
Ja, det är fan sant.
Det är så här, det är flötigt, det är äckligt. Man får absolut inte hälla ner det i vasken.
Men får man inte lägga det i... Enbart.
Kanske man får lämna det på promen i alla fall, vet jag.
Just det, promen.
Ja.
Så om du lyssnar på det här, promen, om du har väldigt många liter olja som du vill bra med.
Och befinner dig på Hisingen.
Ja.
November 15.
Vad händer då?
Då kör vi livepodd.
Nej.
Fan.
Vi kommer göra någonting jävla roligt. Vi kommer kanske prata om att det är mitten av mandatperioden.
Ja.
Till exempel.
Ja. Mm.
Vi kommer göra något... Ja, vi får se. Det kommer vara skitkul. Vi kommer bjuda på skoj. Det kommer finnas öl och cider. Det kommer finnas öl och sprit. Och dricka. Jag vet inte varför jag gick igenom.
Det kommer finnas alkohol.
Det kommer finnas alkohol.
Stolar, bord.
Man måste inte dricka alkohol.
Nej. Mat.
Potatis.
Och det kommer vara på potatisen som ligger på Värmlandsgatan, alltså precis vid Andra Lång. Så det är drop-in från 17.00 och 17.30 så sätter vi igång med podden.
Fy fan vad fett.
Så man ska vara där innan 17.30.
Ja. Så kom inte in och stör mitt i.
Nej, fy
jävla
fan.
Jävla störigt.
Nej, vi kommer...
Men om du är försenad så får du komma in så länge
du får komma in.
Nej, vi kommer avbryta och välkomna varje person som går in.
Vi kommer göra så långsam applåd.
Det är som
ironiskt.
En lärare gör när en elev kommer för sent till en lektion.
Ja.
Hej Jakob. Kul att
du
är
här. Det hade varit pinsamt om jag kom för sent.
Det är det faktiskt. Jakob, du om någon kom i tid.
Men med det sagt så kanske vi ska... man får se, titta på våra sociala medier. Man vill veta mer om livepodd och allting sånt.
Mm.
Allt och alla i Göteborg. Och så får man ha det så himla bra. Så hörs vi.
Hej.
Jag var ju faktiskt på Volvo på min svensexa.
Du var ju det.
Jag vet inte varför jag var där. Du får fråga.
Det bestämde du faktiskt inte själv.
Nej. Okej, då det är rätt skönt.
Men jag fick sitta i en lastbil.
Oj.
Jag vet inte varför jag gör det.
Och då var det en kille som jobbade på Volvo. Som var så, började prata om olika lastbilsmodeller. Som, ni vet, som så här museiintendenter gör. Eller liksom, de ska beskriva någonting. Men jag var ju uppenbarligen inte intresserad, för jag tyckte det bara var kul att sitta i en lastbil. De pratade om alla olika...
Funktioner?
Hur man kunde placera den här bilstolen i lastbilen.
Nej.
Den hade typ så 99 olika konfigurationer, att den var så jättebra om man ska köra lastbil.
Litt.
Men jag vill bara säga att jag såg inte ut som en kille som var intresserad av en lastbil.
Det var ingen sån trucker-aura. Men alltså 99 olika sätt, det känns som att några av dem är sexuella.
Jag kan ju också säga att det har många gånger förekommit att arbetare haft trevliga stunder i de här hytterna på kvällsskiftet.
Jag vill ha en skräddarsydd lastbil där det har förekommit coitus.
Det här är ju ett riktigt scoop du får fram här just nu.
Nej, för ingen... det blir inte sån scoop.
Vadå, så när vi ser en Volvo lastbil, alltså det är en lastbil från Volvo, då kan det vara så att det är några Volvo-anställda som har haft sex i den lastbilen.
Alltså det finns ganska många platser man besöker där någon kan ha haft sex.
Ja, alltså det är ju inte...
Du vet att du checkar in på hotell och går in i hotellrummet. Kan Volvo-anställda ha stulat?